Hej och välkomna till avsnitt 1209 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 138 i min serie om USA-valet 2020. I detta avsnitt samtalar jag med min kollega John Gustafsson om den andra och sista valdebatten mellan Joe Biden och Donald Trump, och John redogör också respektive kandidats vägar mot de 270 elektorsröster som krävs för att bli president. Varmt välkomna! John Gustafsson, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata lite grann om den senaste debatten, den som då var, den som hölls, den andra och sista debatten mellan Trump och Biden. Och ja, vi såg den båda två och jag har faktiskt inte hunnit podda om den så ingående i alla fall. Jag nämnde lite grann lite kort, men ingen enskild podd om den. Men om vi börjar med dina tankar då som håller på Biden kring den här debatten.
Mina tankar är att det här var en starkare debatt för Trump än den första debatten. Jag tror att Trump gynnades av att man fick ostört hållartid. Vi vet ju att Trump var väldigt mycket emot det här att man skulle stänga av mikrofonerna. Men jag tror att trots han gynnades av att behöva hålla sig i skinnet lite grann. Och jag tycker också att Moderaterna gjorde ett bättre jobb än Chris Wallace gjorde i den första debatten. Men jag kan väl säga så här, första segmentet med coronaviruset blev första ämnet för debatten. Det var ett ovanligt starkt område för Trump. Något jag inte hade förväntat mig, för det är ett område där det finns mycket utrymme för kritik mot Trump så att säga. Men Trump höll sig ganska bra. Han pratade väldigt empatiskt. Han pratade om det här med att det är så många företag som har tvingats stå igen. Många i New York, många liksom det är en ghost town. Nu överdriver han ju lite grann med det. Men liksom han målade verkligen en bild där som folk kan relatera till. Så det tyckte jag. Men däremot, i och takt med att debatten gick längre och längre, så tycker jag att Trump blev mer och mer aggressiv, vilket är något han förlorar på. Han började avbryta mer, han började byta ämne mitt i allting. Och han försökte... Och det var mer det här med att han pratade mest i sina egna supporters på ett sätt som jag tyckte var ganska märkligt. Som det här med när han tog upp det här med Hunter Biden, så började han prata om the laptop, the big guy och så vidare. Och det är ett termer som folk som har hängt med i Hunter Biden-storyn, jag menar, vi vet vad han syftar på. Men det är inte majoriteten av amerikanerna, det är inte de liksom låginformerade, osäkra väljarna. Liksom för dem så är det som att Trump bara står och pratar rappakalja. Så det tror jag att han förlorade på. Jag skulle säga knappt seger för Biden, men Trump slog förväntningarna. Vilket är lite liknande första debatten då Biden slog förväntningarna, får man ändå säga. Mm. Ja. Men jag tror inte det här, som vi har sett nu senaste veckan, men dagarna sen den här vatten, de mätningar vi har visar inte på någon jättestor liksom svängning en del av väg. Så det verkar bli en washout, kan man säga.
Ja, nej, alltså jag håller med om att debatten, den ändrade nog inte i sig jättemycket, men det var ju väldigt bra för Trump att han då, han höll sig i skinnet och han slog ju de förväntningar man hade på honom i alla fall, och det är ju ett plus för honom, utan tvekan, det hade kunnat gå mycket sämre. Så att, ja.
Alltså hade han betett sig som första debatten, då hade det här våldet varit avgjort nu.
Ja, jag skulle tro det också. Så att det var bra för honom, och alla hans anhängare drog nog en lättande suck när debatten var slut, för att den ändå gick vägen. Men okej, det var lite om debatten. Mina tankar är, jag tycker den var bra. Så jag tycker att Trump var, vad han visade, alltså Biden visade att han var påläst. Han hade verkligen läst in varje ämne. Och Trump tyckte jag visade att han ändå är kvickare än Biden. Därför att Trump kan liksom komma med snabba repliker, och han kan liksom komma med spontana svar. Och liksom, man märker att han är med i tankeprocessen under själva debatten. Men Biden har med de här färdigpaketerade svaren, tycker jag.
Mm. Alltså Biden är en mycket, mycket mer traditionell politiker på så vis. Sen tycker jag att Biden har visat under de här två debatterna han är bättre på att improvisera än man skulle tro att han är. Men och sen Biden, alltså Trumps improviserande, det är ju lite hit and miss, om man säger så. Ibland när han improviserar så blir det till så går det väldigt bra, andra gånger säger han saker som det blir krishantering på efteråt. Och jag tycker den starkaste biten i den debatten för Trump, det var ju det här med oljeindustrin. Och en omställning från oljan. Nu är det så att jag menar, Biden sa inte att han skulle lägga ner USAs oljeindustri. Han pratade om en transfer. Och det är någonting man har pratat om sedan Nixons dagar. Det är liksom, det är inte ett nytt koncept, men det är olyckligt att prata med det om det i valspurten när det är så många oljeproducerande delstater som det här hänger på.
Mm, och även fracking.
Ja, precis. Nu ska vi säga att jag tycker Biden har varit tydlig på den frågan under den här valkampanjen. Och vi har ju också Bidens voting record när det gäller fracking, men han är ingen liksom, alltså Biden är ingen miljövän, han har aldrig varit det. Utan det är ett område där han har till viss del tvingats anpassa sig till sitt parti, men det är inte ett område han har drivit, inte som vicepresident under tidigare heller. Så jag är inte särskilt orolig där.
Nej. Jag menar ju mer att han kommer att drivas av sitt parti, men okej, det var lite om debatten. Det roligaste i debatten tyckte jag, det var när Trump sa I ran because of you, alltså jag kandiderade på grund av dig och Obama. Om ni hade gjort ett bättre jobb så skulle jag inte behöva kandidera. Det tyckte jag var en ganska, ja, det var slagkraftigt av Trump.
Jag kan väl säga så här, ja, slagkraftigt, men vi ska väl kanske påpeka, dels Trump har ställt upp presidentval tidigare, han ställde upp år 2000. Mm. Gick inte så jättebra då, men
jag har ju skrivit en bok för alla som lyssnar som heter George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000, och där är ett kapitel som handlar om när Trump kandiderade då för The Reform Party.
Ja, då kandiderade han på en väldigt annorlunda plattform, kan jag också påpeka, men nämligen så det stämmer nog på sätt och vis att Trump ställde upp på grund av Obama. Men mer på grund av att, jag menar, Trump hamnade, för er som har glömt bort det här, Trump hamnade i en dispyt med Obama där Trump hävdade att Obama inte var en
Jag minns det, det var ganska roligt. Ja, men där gjorde Obama en ganska rolig grej, det håller jag med om. Jag minns den där ja, så talet, ja. Ja, precis. Men okej, okay, men alltså, vi går vidare lite grann då, när vi pratade lite grann om debatten, och ja, det var ändå en helt, den gick att se, liksom, i alla fall den här debatten. Men om vi då pratar om slutspurten då i valet.
För
precis. Det är ju så här då, att det finns 538 elektorsröster och du måste få 270 eller mer för att bli president. Så att den som får det då, eller om det blir jämnt, helt jämnt, och tror att vem är vi då, är vicepresidenten eller senaten eller, ja, men sagt samma.
Det är representanthuset,
så är det,
ja. Representanthuset som avgör.
Mm, precis, helt rätt, så är det. Men sannolikt så får ju någon 270 eller liksom mer då, det brukar oftast vara så. Så att vägen dit då, det handlar ju om att vinna rätt delstater, och liksom alla delstater är inte öppna för alla kandidater. Jag menar, California kommer aldrig att rösta på Donald Trump, New York kommer inte göra det, trots att kommer därifrån och sådär. Och Texas, tänkte jag säga, kommer aldrig rösta på Demokraterna. Det är inte lika säkert den här gången, men generellt så har det varit så. Så det finns vissa delstater som är cementerade, och därför fokuserar man oftast på swing states, där liksom det kan gå åt vilket håll som helst. Så att du gillar ju siffror och sånt här. Jag gör inte det, så att det här är inte alls min favoritgrej när det kommer till amerikanska presidentval. Men har du någon slags karta över hur de troliga vägarna för de här båda personerna, Donald Trump och Joe Biden, kan se ut? Mellan vilka delstater måste de vinna för att kunna bli president?
Ja, så om vi bara börjar med grundförutsättningar. Hillary Clinton vann 232 elektorsröster. Så på Joe Biden behöver vinna 38 elektorsröster som Hillary Clinton inte vann. Så, och det finns ett antal vägar att göra det. Den enklaste vägen, mest troliga scenariot, det är din Michigan, Pennsylvania och Wisconsin. Det är det enklaste för Joe Biden. Det är delstat som Trump vann med under 1% marginal, i ett fall bara med en 0.2%. Och det är delstat som historiskt sett röstar på Demokraterna. Det var en stor spel fram till att vinna dem från första början. Så det är det enklaste. Vinner, om man lyckas slippa de här delstaterna där Trump vann med under 1%, that's it. Mm. Så att säga, då har Biden de röster han behöver. Och likadant, om man skulle, den andra också ganska troliga vägen, den går via Florida och en av de här delstaterna. Om du vinner Florida plus Wisconsin, eller Florida plus Pennsylvania, eller Florida plus Michigan, så är det också vinst för Biden. Och det är därför som Florida är en jätteviktig delstat att se, för där får vi en tidig indikator om hur jämnt det här racet är. Och det är en av de första delstaterna där vallokalerna stänger. Så vinner Biden Florida, så har han extremt goda chanser. Då krävs det en enstaka stat till. Han skulle även kunna vinna Florida plus Arizona, ska vi också nämna. Det skulle gå ihop lika bra det också. Sen, om vi ska ta mer liksom lite svårare vägar, det skulle kunna vara att vinna Georgia och North Carolina. Georgia är en delstat som har historiskt sett varit väldigt säker republikansk, men som har trendat mot demokraterna under en viss tid. Det finns en väldigt stor svart befolkning där. Och även en latinobefolkning som jag menar, lutar åt demokraterna. Det är högre valdeltagande där, kommer vi veta, än det varit i tidigare val. Och det är också 15 eller 16 elektorsröster från Georgia. Så om man tar Georgia, North Carolina och Arizona, alltså tar delstater där man kan säga att demografin avgör. Arizona är också en sån delstat som har blivit mindre och mindre vit. Det skulle också kunna vara en trifecta som tar Biden över mållinjen, även om Trump skulle behålla sitt grepp om industridelstaterna. Men sen finns det den kanske kanske mest intressanta delstat som jag har snöat in mig lite grann på, det är Texas. Som du sa, Texas är historiskt ett säkert republikanskt fäste. Ett helt säkert republikanskt fäste. Det är där George W. Bush kom från. Det är en delstat demokraterna inte började sedan 1976. Och de övriga barn har man inte varit i närheten. Men där ser man nu i mätningarna att demokraterna ligger riktigt nära och i vissa fall till och med om. Kom ut en mätning igår som hade Biden med en ledning på 3%. Det kom ut en ny mätning idag som hade Trump med en ledning på 4%. Det ligger, alltså man kan säga att det ligger någonstans runt nollstrecket, om man säger så. Att det ligger väldigt, väldigt jämnt där. Om Biden skulle vinna Texas så behöver han inga andra delstater. Det räcker. Men nu ska vi säga det att eftersom delstaterna rör sig inte helt oberoende av varandra, utan skulle Biden vinna Texas så beror det på att han har vunnit en jordstatsseger. Då har han även vunnit delstater som Georgia, North Carolina, Florida och så vidare, som ligger mycket närmare att flippa över till demokraterna. Men det skulle vara pricken över i, om man säger så, att ta det liksom stora republikanska fästet. Det skulle vara då är det en jordstatsseger för demokraterna. Och ska också påminna att Beto O'Rourke kom 2,5% ifrån att slå Ted Cruz där 2018. Beto O'Rourke är den som har kanske framförallt kampanjat för Biden i Texas. Biden har inte varit där själv. Men Beto O'Rourke agerar som kampanjsurrogat, som man kallar det för, och representerar Biden i Texas. Och han också, Texas demokratiska parti har också mycket, mycket mer pengar nu än de hade för 2 eller 4 år sedan. Det är en intressant race. Du kan nämna att Kamala Harris åker dit på fredag. Nu gillar inte jag Kamala Harris, så jag är inte säker på att det här är positivt. Men hon åker dit på fredag. Så jag menar, demokraterna ser en chans att ta Texas från republikanerna. Och vi får se efter valdagen om det här var hybris eller om det var smart spelat. Men så kan man säga, så ligger Joe Bidens väg att segern, främst genom industridelstaterna. Misslyckas man med det så kan man ta Florida plus North Carolina eller plus en av industridelstaterna. Skulle man på något märkligt vis tappa Florida, så skulle man ändå kunna vinna Georgia, North Carolina och Arizona, men det är mindre sannolikt. Och Texas, det borde pricken över det.
Har du några tankar kring Trumps väg då, eller ska vi gå in på lite andra tekniska saker?
Ja, faktiskt. Jag skulle säga att Trumps väg just nu, det är att Trump måste hoppas på att det finns en teori om att Trump-väljare inte är mindre benägna att svara opinionsundersökningar, eller att de är mindre benägna att säga vad de egentligen tycker om de svarar opinionsmätningar. Det måste Trump hoppas är sant. För att opinionsmätningarna är ganska tydliga nu. Då måste man även hoppas på att förtidsröstningen, för vi ska se det är otroligt högt förtidsröstande i USA. I Texas, som vi nämnde, så har 80% redan röstat. Jämfört med om vi går på 2016 års valdeltagande, nu kan det bli såklart mycket högre. Men det är ett extremt högt valdeltagande. Mm. Och det här gör också att det är få röster kvar att konkurrera om. Men vi vet inte exakt vilka det är som har förtidsröst. Alltså det Trump måste hoppas på, det är först och främst hålla Florida. Utan Florida så är nästan allting omöjligt. Så högt valdeltagande bland kubanerna, Florida, de håller på Trump. Få lite bättre siffror än 2016 bland latinoväljare, så att det kan, ja, han kommer inte vinna den gruppen såklart, men det kommer ju, skulle han kunna få 35% istället för 25%, så skulle kunna betyda mycket i ett jämnt val. Så det är det första. Sen industridelstaterna, där måste man hoppas på arbetarklassväljarna. Och att framförallt då att Bidens tabbe, det här med oljeindustrin, att det agerar som en sista minuten push för de som stod och vägde mellan Trump och Biden att slutändan välja Trump. För att det finns ju många industrier, så kan man inte se en framtid utan olja. Liksom det industrierna går på. Det finns inga utsikter för industrierna annars.
Det är väl en fördel också i Texas, alltså för Trumps del, oljan.
Ja, absolut. Det är även en fördel i Georgia, kan man nämna. Och Georgia, och det här gäller både Georgia och North Carolina. Där är republikanerna starkare organisatoriskt. Alltså när det gäller hur mycket personal man har, hur erfarna kampanj, operators man har, hur liksom hela liksom partiorganisationen är starkare. Så Georgias demokratiska parti finns nästan inte. Det är spillror. Det har varit i 20 års tid. De har misslyckats i princip vartenda val som finns där. Så de har några kommunfullmäktige eller församlingar och sådär, men på delstatsnivå har de ingenting att säga till dem. Och de har inte så mycket kompetens. Utan bara det att republikanerna har så stor organisatorisk fördel kan fälla avgörandet i delstater som Georgia, som Texas, som North Carolina. Och det måste Trump hoppas på, och hoppas att de faktiskt är motiverade att vinna. För att jag har ju dokumenterat det här tidigare, på att det finns ett internt republikanskt missnöje mot Trump i vissa kretsar. Dock inte så mycket i södern. Så sen så ska vi nämna att det Trump kan hoppas på, om det skulle gå åt helvete med till exempel att Biden tar Florida och Wisconsin, så har Trump ändå en chans. Om han kan vinna någon delstat som Hillary Clinton vann 2016.
Minnesota satsar han ju på till exempel.
Ja, Minnesota. Minnesota är den som är så närmast till hans där. Det är också, tror 10 elektorsröster där. Så det skulle kunna ersätta en av Michigan eller Wisconsin. Sen finns det ju även Nevada. Det är ju, man kan säga att det är de två delstater som Trump skulle kunna flippa. Och det skulle kunna bli en obehaglig överraskning om Florida går till Biden, och man tror att det är avgjort, men sen så tar Trump Nevada eller Minnesota. Mm. Det skulle bli en obehaglig överraskning, om man säger så. Nu ska vi säga för att USA är inte Sverige. Det är ett jättestort land i flera olika tidszoner, och det gör att vallokalerna stänger inte samtidigt i alla delstater. Så att resultaten från Florida, Georgia, North Carolina får vi långt före vi får resultat från Arizona, som ligger väster i USA. Och men det skulle säga att Trumps väg till segern. Jag tror att anledningen till att Trump kampanjer nu så mycket i Minnesota, det är för att Trump förstår matematiken, att det kan gå bra, men han kommer troligtvis förlora någon eller några av de delstater som han vann 2016. Det vore väldigt märkligt annars, i synnerhet Michigan ligger väldigt illa till. Och då måste man måste ha en backup där. Det är ju vinna eller försvinna för Trump, så man kan lika gärna gambla. Vi kan nämna att John McCain gjorde samma sak i slutet av 2008 års kampanj, då han åkte till Pennsylvania, där han låg under jättestort, men där han tänkte att kanske, liksom, ska han vinna så är det ju den vägen, så det är lika bra att satsa.
Mm. Ja, precis. Men vi, ja, precis. Exakt. Om vi går in på det som du nu är rekord i år, förtidsröster. Det är väldigt många som har förtidsröstat. Jag tror att det är om du har 60 miljoner eller någonting amerikaner som redan har röstat, läste
Och det
någonstans.
ökar varje dag.
Ja, precis. Ja, kan du förklara lite grann om det här med förtidsröster och vad det innebär och ja, lite valtekniska grejer?
Ja, så förtidsröstning har alltid funnits i nästan alla amerikanska delstater, men på grund av coronapandemin så är det är mycket mer förtidsröstning i år. Delstater som tidigare inte tillät det, eller bara tillät under vissa särskilda omständigheter, tillåter det för alla i år. I många delstater har det varit så här att du får förtidsrösta om du har en giltig ursäkt som kan vara att du är stationerad på en militärbas eller liknande. Alltså du har något särskilt skäl som gör att du inte kan rösta på valdagen. Men nu är det så att nu ser de flesta delstater att coronapandemin det är ett tillräckligt beklämmande skäl för att alla ska få förtidsrösta. Och ja, som det går just nu så jag menar, förtidsröstning avslutas på fredag i de flesta delstater. Det kommer troligtvis vara så att ungefär hälften av väljarna har förtidsröstat då. Så det är förhållandevis få väljare kvar att slåss om på valdagen. Och det här är intressant för att beroende på omständigheterna på valdagen, om det skulle till exempel bli ja, om vi säger en plötslig snöstorm i Michigan eller något sånt där, skulle dyka upp väderfenomen som får folk stanna hemma. Det kan påverka, för då kan det bli så att den som leder i förtidsröstningen går vinnande ur valet. Även om den andra kandidaten hade fler anhängare totalt. Och det här är intressant för att jag menar, traditionellt så är det så här, förtidsröster gynnar demokraterna. Det är bara så, traditionellt. Demokraterna brukar ha de mest liksom fanatiska anhängarna, de som förtidsröstar. Och demokraterna brukar vara de som uppmanar folk att förtidsrösta för att de vet att många av deras väljare inte röstar på valdagen, antingen för att de glömmer bort det eller för att de inte kan, alltså inte orkar stå i kö eller vad som helst. Men alltså, demokraterna har i flera årtionden promotat förtidsröstande. Men nu ser vi att det är så många som förtidsröstat i många delstater att det kan inte vara så att alla de är demokrater. Det är inte matematiskt möjligt. Och man ser också att republikanerna har börjat förtidsrösta i en större utsträckning än tidigare. Det går bättre för republikanerna i förtidsröstning än man trodde i till exempel Florida. Och så finns det vissa delstater som Texas där vi inte vet vilka det är som förtidsröstar. För där finns det ingen. Där gör man inga partiregistreringar. Normalt sett så är det så i USA. När man registrerar sig för att välja så registrerar man vilket parti man anser sig tillhöra. Det är inte samma sak som att kasta en röst på det partiet. Man registrerar vilket parti man identifierar sig med. Och då kan man säga att ja, om 2/3 av de som förtidsröstar är de som har registrerat sig som demokrater. Ja, men då ser vi ändå ett mönster där, om man säger så, även om inte alla de röstar på Biden, så ser vi ett mönster. Men i Texas så vet vi inte. Där vet vi att som sagt 80% har förtidsröstat, men på grund av att de inte har några partiförteckningar där så vet vi inte vilka de är. Det kan vara så att det är minoriteter. Det kan vara så att det är, jag menar, att de liberaler som ser en chans att vinna Texas som man aldrig såg tidigare. Men det kan också vara så att det är, jag menar, rednecks. Eller vad man ska säga. Jag pratade med Justin White som har varit på det förra gången. Han sa att Trumps fans är the white trash army. Så det är liksom folk som har starka politiska åsikter men ofta inte bryr sig om att rösta för det är inget värt. Så det kommer bli väldigt intressant. Men sen ska vi också säga det att det finns olika regler för förtidsröstning i olika delstater och olika säkerhetsmekanismer för att se till så att förtidsröster helt enkelt att man inte kan fuska med poströster och förtidsröster. Och i Pennsylvania kan man nämna att där måste man ha skickat in sin röstsedel inuti ett kuvert som i sin tur är inuti ett större kuvert och båda kuverten måste vara signerade, kan man nämna. Så där är det, och skulle du missa det till exempel, eller om du skulle göra eller om man skulle anse att jag vet inte om det här är en giltig signatur eller inte, ja, då är den rösten kastad. Och det är något som kan vara särskilt fara för demokraterna, för att vi kan ändå utgå från att demokraterna har en viss fördel bland de som förtidsröstar. Men skulle det vara så att många röster diskvalificeras för att det är väljare som inte är vana att förtidsrösta och som gör något tekniskt misstag helt enkelt. Alltså det skulle kunna gynna Trump, och det skulle i värsta fall skulle kunna bli avgörande. Och det är inte sånt val någon vill ha. Vi vill inte ha Florida 2000 där det blir att valet bestäms av högsta domstolen. Utan jag menar, alla bör vilja ha en tydlig segrare. Det ligger i allas intresse. Men på grund av att det här är ett väldigt, väldigt speciellt val och speciella förutsättningar så kan det bli så. Vi kan också nämna att i Texas så försökte guvernören att begränsa antalet vallokaler för förtidsröstning. Mycket för att han, jag menar, som Greg Abbott som är republikan, han misstänkte att förtidsröstningen skulle missgynna republikanerna. Så han ville ju, man kan säga, han ville begränsa den. Precis som guvernören i demokratiska delstater vill höja förtidsröstningen så vill republikanerna sänka den. Men det här har domstolen gått ut och sagt att där får han inte göra. Så de har blockat guvernörens order där, vilket är exceptionellt, för domstolar brukar inte blanda sig i valrörelser på det sättet. Men det här är ett exceptionellt år. Men sen en viktig skillnad i förtidsröster, det här ska ni veta, ni som tänker följa valet på valnatten. Det är stor skillnad i när förtidsröster räknas. Och i fallet... Och jag nämnde tidigare att Florida är en viktig del för oss där vi kommer att veta tidigt. Alltså vi kommer få en tidig fingervisning om huruvida det har gått bra eller dåligt för Trump. Och det är för att i Florida så räknar man förtidsrösterna direkt. Alltså man räknar förtidsrösterna i takt med att de kommer in. Man börjar räkna dem flera veckor innan valdagen som man redan har börjat. Så Florida, där kommer man, alltså så fort vallokalerna stänger så kommer vi att veta hur det har gått i förtidsrösterna och hur många förtidsröster som har kommit in, och vi kommer veta valdeltagandet totalt såklart. Så vi kommer kunna se, jag menar, har om det då är 55-45 till Biden, så ja, men det kan Trump ta in liksom med de röster som kommer in på valdagen. Om det är 67% Biden, då kan vi nog säga att det här var över ganska snabbt. Samma sak gäller för övrigt North Carolina. De räknar också förtidsrösterna före valdagen. Och de stänger vallokalerna, tror jag, en halvtimme före Florida, eller om det är samtidigt som Florida. Florida stänger klockan 2 på natten svensk tid. Och North Carolina, tror jag, en halvtimme före. Så jag menar, där kan man se, där har vi två tidiga delstater som kommer räkna klart sin röster väldigt snabbt. De kommer att publicera förtidsrösterna väldigt snabbt. De har... Där får vi en väldigt tydlig fingervisning. Är det en övertygande Biden-seger i båda två, då är Trumps chanser väldigt små. Om det jämt är, ja, då kan det bli en väldigt, väldigt lång natt. Det kommer bli en tidig indikator. Vi kan jämföra det här med delstaten som Pennsylvania. Sen börjar man inte ens registrera förtidsröster förrän vallokalen är stängt. I andra delstater är det så att man registrerar förtidsrösterna, så man kollar att de är giltiga innan vallokalen är stängt. Så man tar upp dem, man öppnar kuverten, man kontrollerar valsedlarna, man lägger in valsedlarna bland alla andra valsedlar. Liksom. Men det gör man inte i Pennsylvania, utan där så börjar man verifieringsprocessen av förtidsröster först när vallokalen är stängt. Och det kommer ta evigheter.
Så Pennsylvania kommer inte få veta på kvällen alltså?
Nej, alltså om inte någon har vunnit en jordskredsseger, alltså vi kan säga riktigt tidigt att det här går inte att ta igen. Så jag menar, nej, troligtvis får vi inte veta någonting om Pennsylvania på valnatten. Alltså för att räkna förtidsröst tar så lång tid, för att du måste öppna kuvert. Och det kanske tänker att det tar bara 10 sekunder. Jo, men det är 10 sekunder per röst. Om du tänker att en förtidsröst tar 11 sekunder att räkna och en vanlig röst tar en sekund. Så multiplicera det med liksom några 100 000. Så ser du problemet i förtöjningen här. Så Pennsylvania är en av de som kommer gå riktigt, riktigt långsamt att räkna. Jag tror att de flesta delstater börjar i alla fall registrera förtidsröster och verifiera förtidsröster innan även om man inte räknar dem innan vallokalerna stänger. Men som sagt, Florida och North Carolina, två delstater som Trump bör behålla om han vill ha kvar presidentposten. Och har han förlorat dem, så ja, då måste Trump-anhängare hoppas väldigt mycket på Minnesota och Nevada. För de två delstaterna, alltså för att betona, Florida plus North Carolina har tillräckligt många elektorsröster för att göra Biden till president om inte Trump vinner någon delstat som Hillary vann.
Precis. Ja, men jätteintressant. Du har gått igenom det här detaljerat, John, så stort tack.
Tack så mycket, Fall.
Det var avsnitt 1209 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.